Den vars backspegel har spuckit kan tro att nutiden är det normala. Att det även förr har varit så som det är nu. Ungefär som George Orwells 1984, där tre makter allierar sig med och mot varandra. I olika omgångar, men det rådande nuet är det som alltid har gällt. Oceanien har alltid varit i krig med Östasien och så vidare. Sovjet har alltid varit i krig med USA. Eurasien har alltid varit allierat med Oceanien. Sovjet har alltid varit allierat med Kina. USA har alltid varit i krig med Kina. Eller? Så är det ju inte riktigt. Även om man lätt kan hamna i sådana tankebanor eftersom, hur var det nu? Sovjet och Kina var ju sådana där inga kommunister. Så de höll väl ihop mot kapitalisterna i USA. Båda ansåg väl hela tiden att USA var den ultimata fienden, kommunister som de var. Och hur är det nu för tiden nu igen? Jo, just det, Ryssland och Kina med antingen obefintlig eller häftigt nedtonad kommunism är ju alltjämt vänner i det globala maktspelet. Så ser det åtminstone ut på ytan. Men backar vi tiden, lite grann kommer vi upptäcka att det fanns en tid då de som ansåg sig rättrogna tyckte att de vilseledda var värre än den egentliga fienden. En tid då de till synes allierade egentligen var fullfjädrade motståndare och kanske hade det alltid varit och kommer alltid att vara så. För var det inte från Sibiriens vidder som det stolta Kina angreps redan för 2300 år sedan? Vem som är allierad och fiende är nästan lika dunkelt i historien som idag. Och ingen ska ta någon annan för självklar. Idag pratar vi om den konflikt som under efterkrigstiden rasade mellan de kommunistiska giganterna Sovjet och Kina. Följ med!
Då hälsar vi er varmt välkomna tillbaka till Historiepodden. Det här är ju andra avsnittet för säsongen. Men det är första som jag och du, Daniel, spelar in året 2024 efter julledigheten.
Så är det. Och det är ju trevligt att vara tillbaka i min fåtölj här som jag sitter i när man spelar in det här. Det är lite som ett farosäte.
Så är det ju. Fåtöljen känner man igen, men bakgrunden är en ny. Jag vet inte hur intressant det är, du har flyttat.
Jag har tagit mitt pick och pack och flyttat igen.
Ja.
Långväga flera kilometer in i metropolen Ringarum. Ja, nu är jag tillbaka i Ground Zero, höll jag på att säga. Alltså själva, vi har gått fullfjädrade 360 grader här, det tog bara drygt 20 år. Nu är jag tillbaka i Ringarum.
I pojkrummet där du växte upp.
Ja, det hade ju varit väldigt mycket 360 grader, men så illa är det inte.
Ja, under 13-helgen så svängde jag förbi och tittade till din nya boning. Och det ser väldigt ståndsmässigt ut. Fint var det.
Jaha, tack. Ja, det är en vanlig villa förvisso, men det är väldigt fint.
Då undrar vi, Daniel, om vi ska använda den här skalan som Franske Bengtsson introducerade i vårt avsnitt om snö och vinter.
Just det.
Den här hur mycket värmeledningsmänniska man är. Har du blivit mer eller mindre värmeledningsmänniska nu när du bor inne i tät ortsbebyggelse?
Ja, nu har jag ju inte bott här så himla länge då än. Men alltså att bo mitt ute på vischan, vilket jag gjorde, är ju, det är lite tärande på psyket. Även om det är bra för fysiken, man måste hålla på och skotta och greja hela tiden. Så att, ja, det fanns väl ett annat skäl förknippat med den där levernet som gjorde att man tyckte att nu får det räcka. Nu tar vi och flyttar in till en ort istället. Så att om något har jag väl ökat min tendens att vara värmeledningsmänniska ännu mer än en sån här vintermänniska, eller vad det var Bengtsson kallade
det. Det tycker jag låter klokt ändå. Min nästa fråga handlar om hur vi rubricerar det här avsnittet så att alla vet vad det ska handla om då. Du hade ju en elegant jämförelse med 1984, men om man bara istället konkret beskriver det. En akademiker skulle säga att det här som då är relationen mellan Kina och Sovjet under kalla kriget, det är sino-sovjetiska relationer. Mm. Har vi någon klatschigare rubrik att sätta än så?
Ja, men man gillar ju allitterationer. Kommunisternas konflikt är väl bra?
Det kommunistiska käbblet.
Ja.
Den marxistiska maskurret. Det var riktigt dåligt.
Det var kanske inte så bra. Och sen då, även om käbblet går att stava med K, så blir det ju ljud. Jag gillar bättre kommunisternas konflikt.
Ja, okej. Okay. Ja, det är tydligt. Alliteration. Vi kör på det.
Ja, och alltså, det finns ju mycket intressant att säga här om Kinas historia överlag under 20-talet och framåt.
Va?
Ja, det gör förstås jättechock. Va? Finns det något intressant att hämta här?
Ja, men det är såklart en stor skål att ösa ur.
Ja. Det är ju liksom både inbördeskrig och världskrig och dessutom en massa interna partiförvecklingar i de här partierna. Men här kommer vi ju då fara fram rätt fort i bakgrunden, vill jag bara så att säga slå fast. Och fokuset kommer ju att vara relationen med Sovjet från 50-talet och framåt.
Ja.
Och med det sagt ska vi ändå ha en bakgrund.
Exakt. Vi lägger på lite musik och så sen så backar vi bandet.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Historiepodden presenteras i betalt samarbete med Tre.
Ja, allt är ju inte som man tror. Fast just det är precis som det låter faktiskt.
Ja, det är betalt samarbete med Tre, så är det.
Ja.
Ibland pratar vi om faktoider i den här podden. Påståenden som tas för sanning trots att de inte stämmer. Och jag har märkt att flera sådana bär jag med mig från min egen skolgång.
Mm-hmm. Intressant. Vad då till exempel?
Att man kan se kinesiska muren från månen.
Oh.
Jag kommer ihåg ögonblicket som min lågstadielärare berättade det för mig. Och hur imponerad jag blev.
Mm.
Wow! Och det trodde jag på länge. Att man kan se en mur 7 meter som bredast på 38 000 mils avstånd.
Ja, men vad är det för faktoid av den här läraren att sprida? Ja, ibland är det inte riktigt som man tror. Apropå det så täcker TV nu 99,3% av Sveriges befolkning, och det avser då rösttäckning baserat på folkbokföringsadress.
Läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning.
...1919, då bildas kommunistiska internationalen Komintern.
Mm-hmm.
Och det är då en slags byrå med bas i Moskva, där bolsjevikerna har tagit makten 2 år tidigare, 1917, i det som känns som ryska revolutionen.
Det är som en samordningsorganisation för de kommunistiska partierna och den kommunistiska rörelsen, i och med att den är internationell.
Precis. Och syftet är då att hjälpa och stödja världens övriga kommunister, som sagt, i någon form av samordning här. 1921 grundas KKP, Kinas kommunistiska parti, med hjälp av stöd från Komintern just. Och i Sovjet så trodde man då, enligt marxistisk teori, inte riktigt att Kina var redo för någon revolutionen.
Nej, det är ju marxismen är ju bekväm på det sättet att den ger ett historiskt facit. Mm. Och att först ska det bli en industriell stat innan staten är redo för revolution. Proletariatets diktatur och det kommunistiska samhället. I Kina var det mest bönder.
Ja, det är ju alldeles få arbetare som kan göra revolution här. Och det är ju ett problem enligt den här marxismen då.
Mm.
Efter att en konflikt har brutit ut då med det kinesiska nationalistpartiet i slutet av 20-talet så fördrivs kommunisterna ut på landsbygden. Och på 30-talet är det ju stökigt. För att använda ett milt begrepp i sammanhanget. Japans aggressiva beteende och rena invasion sen av Kina tvingar ju nationalistpartiet och kommunistpartiet i armarna på varann.
Mm.
Och en temporär allians genomförs för att kasta ut japanerna. Och det lyckas först när amerikanerna lyckas nöta ner det japanska motståndet i Stilla havet. Kriget i Kina under 40-talet är ganska stillastående.
Mm.
Men kommunisterna läser ju gerillakrigföring under den här perioden.
Mm.
Och 1945 tar världskriget slut och nationalisterna och kommunisterna sätter sig ner för att tänka, var det inte något vi höll på med innan japanerna dök upp här?
Just det.
Jo, just det. Inbördeskrig, ja. Det måste vi dra igång igen. Och så gör man det. Och 1949 så är det färdigt kan man säga. Och då flyr nationalistpartiet Kuomintangs ledare Chiang Kai-shek till Taiwan. För han har förlorat och kommunisterna har vunnit. Och där sitter Chiang Kai-shek och hans efterträdare alltjämt kan man säga. Även om landet är demokratiskt sedan 1980-talet.
Mm.
Taiwan alltså. Sen då i oktober 1949 så utropas alltså Folkrepubliken Kina under ledning av Mao Zedong som har tagit kontrollen över kommunistpartiet. Och Mao har ju utvecklat idén att socialismen kan grunda sig också på bönderna.
Mm.
Ett slags bondesocialism alltså. Och redan där kan man väl ana någon form av början på ideologisk splittring egentligen. Och det här beror ju helt enkelt på olika förutsättningar. Som Kinas antal bönder helt enkelt i Kina blir det tyngdpunkt på landsbygden snarare än tung industri och arbetare i städerna. Även om kommunistpartiet i Kina får stöd av Sovjet så var det ändå också självständigt från Moskva får vi komma ihåg. För de har ju vunnit sitt krig själva här. Och över den här utvecklingen är ju förstås amerikanerna fullständigt förfärade. Och republikanerna i USA de pratar ju mycket om att nu har demokraterna och Harry Trumans regering förlorat Kina, som man sa.
Mm.
Det betyder ju här nu att 800 miljoner människor lever i socialistiska länder 1949. Och det är förstås viktigt att hålla en vänskaplig och givande relation mellan de här giganterna Sovjet och Kina. Det är nödvändigt för socialismens framgångar också i framtiden. Och nu ska Mao på något sätt transportera sig till Moskva. Hur går det till?
Ja, det här är ju väldigt stora länder som delar landgräns med varandra. Så att det går att ta järnvägen. Och det är precis det som händer.
Men det är långt. Det är långt att åka.
Ja, så, men, kommer du ihåg för några månader sedan när Kim Jong-un, Nordkoreas diktator, åkte och hälsat på Vladimir Putin?
Nej, det kommer jag inte ihåg för jag brukar inte följa den här så att säga resvägen de tar och så noga.
Ja, men det var underbara bilder på Rapport. För han åkte i sitt bepansrade tåg som är så tungt så att det kan inte köra snabbare än så här 50-60 km i timmen. Så det hade ju tagit en jäkla tid att komma fram till Ryssland.
Ja, men det gick snabbare för Mao då kanske till och med.
Ja, i och för sig så åkte ju Kim bara till landsgränsen medan Mao åkte hela vägen till Moskva, vilket är där vi ska ta honom. Så att det tog väl sin lilla tid också. Som du sa, de ska förhandla fram ett vänskapsfördrag. Det är viktigt. Och jag tänker att det är värt att lägga en minut eller två på den här episoden. För det finns nämligen en förklaringsmodell till varför Sovjet och Kina blir ovänner som stammar från den så kallade realistiska skolan. Historikern Sergej Radchenko, rysk-brittisk, har sino-sovjetiska relationer som sitt forskningsområde. Och jag läste hans text i Cambridge History of the Cold War, där han konstaterar följande. Från ett marxistiskt perspektiv var schismen så svår att förstå att såväl sovjetiska som kinesiska historiker skyllde på andra sidans svek mot marxismen. Men, menar Radchenko, för realisterna finns inga sådana svårigheter. Sovjet och Kina var stormakter med olika nationella intressen. Ingen marxistisk propaganda kunde måla över det. Och den realistiska modellen är givetvis bättre än den marxistiska för att förklara det här brottet som kommer att uppstå. Men den är ju svartvit. Man säger att här är två olika stormakter med olika nationella intressen. De kan inte samarbeta. Och då missar man ju så här intressanta stråk av färg som trots allt behövs för att förstå skeendet.
Du menar hur människor fungerar på ett privat plan?
Exakt. För kultur och personkemi är ju aspekter som är jätteviktiga när man ska förstå varför Sovjet och Kina har väldigt svårt att samarbeta. Men det är svårare att kvantifiera det. Svårare för allvarliga statsvetare att få med det i sina allvarliga rapporter. 1989 berättade Deng Xiaoping, som är ju den mannen som man kan säga efterträder Mao som Kinas starke man, för Mikhail Gorbachev att allt ont egentligen inte orsakades av ideologiska dispyter. Utan han sa, det grundläggande problemet var att vi kineser inte behandlades som jämlikar och kände oss förutmjukade.
Ja.
Jag menar att brist på förståelse, kulturella skillnader och såväl sovjetiskt som kinesiskt högmod vid flera tillfällen spelar en viktig roll till varför det är så jäkla dålig stämning mellan Kina och Sovjet. Och det där kan vara värt att ha med oss i flera av de här episoderna, till exempel när Mao kommer till Moskva 1949. Simon Sebag Montefiore beskriver hela levande i sin bok om Stalin. Tåget rullar in på perrongen i Moskva och på plats står utrikesminister Molotov. Med sig har han också Nikolaj Bulganin som kanske är försvarsminister vid den här tidpunkten. Han är ju en sovjetisk höjdare oavsett vilket. Och det första som händer är att Mao öppnar sin tågvagn och så bjuder han in de sovjetiska representanterna att kliva ombord. Mm. Han har förberett en kinesisk måltid för Molotov.
Och här agerar ju Molotov mycket diplomatiskt.
Ja, nej, han vägrar. Han ska inte sätta sin fot på en jäkla kinesisk tågvagn.
Nej.
Nej, det är... Då blir Mao på dåligt humör.
Ja, han hade ju lett till att hoppa ner i det facket. Ja.
Ja, och det där dåliga humöret som Mao blir på där på perrongen, det håller i sig under hela Maos vistelse i Moskva.
Mm.
Så... Ja, han kliver av och så kommer en chaufför som skjutsar ut Mao direkt till en av Stalins datchor. Och några timmar senare anländer Stalin för första gången. Där sitter de, Stalin och Mao. Två av 1900-talets allra värsta diktatorer. Med en relation som kan sägas kantas av respekt för den andra. Mm. Blandat med monumental självupptagenhet. Och så ska de börja förhandla. Mao, han beklagar sig över att Kina har varit åsidosatt. Mm. Stalin sitter och hummar med, så säger han att man klandrar aldrig segrarna, svarar Stalin. Och så frågar han, vad är det Mao egentligen önskar sig? Vi har kommit för att slutföra en viss uppgift, svarar Mao. Men det måste göras både vackert och smakfullt. Mm. Stalins ingång i det hela har varit att han vill skriva under ett papper som erkänner de landvinningarna som Sovjet har gjort under andra världskriget och som inte förändrar maktbalansen på något sätt. Och nu sitter han här med en kines framför sig som pratar som om han vore en lyckokaka. Det ska göras vackert och smakfullt. Det betyder ju att det ska göras lite grann på villkor som också passar Kina.
Ja, det här var ju kryptiskt. Som en lyckokaka.
De står ganska långt ifrån varandra och Mao säger att jag kan ringa hit min premiärminister, men det vill Stalin absolut inte. Om inte de här två kan lösa det, varför ska man då lägga ut det på underhuggande? Och så blir Mao kvar där i flera veckor, sitter han i datchan och surar.
Mm.
Och han beklagar sig över att i Ryssland finns inte ett annat att göra än att äta, sova och skita. Det här skämtet är han mycket nöjd med. Han säger det till sina underhuggare. Han berättar det öppet för Molotov och dessutom så han är ju avlyssnad hela tiden. Och han drar det hela tiden. Och ryssarna, de är lite stötta över det här. De tycker att Mao är vulgär också.
Är det ens ett skämt?
Ja, han tyckte i alla fall att det var kul. Han levererade det som om det vore ett skämt.
Ja.
Med jämna mellanrum, det tycker jag är kul, på tal om kul, så kommer Molotov och Bulganin dit för att, som Montefiore skriver, likt en abbot prövar en novis, förhöra Mao om marxismen. Och rapporterar förfärat tillbaka till Stalin att Mao inte ens har läst Kapitalet.
Inte ens det.
Nej.
Ja, det är ju, är man verkligen marxist då?
Ja, man undrar.
Ja, det fanns ju som sagt en del privat gnissel här och kulturkrockar och allt möjligt, men det fanns ju också de här, vad ska man säga, teoretiska skiljelinjerna.
Mm.
Alltså Mao höll ju inte med om allt som Sovjet och Stalin representerar. Ryssarna hade ju under 20-talet redan uppmanat de kinesiska kommunisterna att ni ska göra revolt i städerna, i enlighet alltså med hur ryssarna själva hade gjort. Det kommer att funka, sa ryssarna. Och så gjorde det inte det, utan det slutade i blodiga fiaskon. Mao hävdade att hundratusentals kommunister hade stupat i de här meningslösa försöken att göra revolt i städerna. Och Stalin hade ju under hela världskriget betraktat kommentarledaren Chiang Kai-shek som sin samarbetspartner istället för, alltså inte den kommunistiska Mao då. Och Mao hade ju hela tiden känslan av att han var underlägsen och sånt där.
Mm.
Men under det här mötet då så kom man ändå fram till någon form av samförstånd till slut. Och det är ju, ja, det, apropå det här att han bjöd in dem i vagnen och skulle äta middag där, så var det en massa andra, vad ska man säga, gåvor och sånt också som lämnades över. Till exempel fick ju tydligen då Sovjet en massa vagnar ris. Bara här får ni. Och det där ska då Stalin ha delat ut en massa ris till sina underhuggare. Bara här får ni lite ris ni kan knapra på. Och i gengäld så viskar då Stalin i Maos öra tydligen på något sätt då, i alla fall, att ja, mina agenter för övrigt i den kinesiska politbyrån, det namnen är de här, bla 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 bla. Och det tar ju Mao glatt emot då, och sen när han kommer hem så avlivar han ju de här agenterna.
Ja.
Det här är väl väldigt cyniskt gjort egentligen. Ja,
det är 100% cyniskt.
Men och också typiskt för Stalin ju.
Ja, verkligen. Så är det ju. Och på det sättet förstår de ju varandra, de här två ledarna.
Ja.
Det är i början av januari 1950 som förhandlingarna påbörjas på riktigt, och då är det premiärministern Su Enlai som sitter tillsammans med den nya ryska utrikesministern Vysinsky, annars mest känd för att han ledde Moskva-processerna på 30-talet.
Och för att man aldrig kan ifrågasätta hans ord.
Just det. Nu pratar vi om Wallenberg-affären.
Ja, det var Östen Nudén som sa, tror ni att Vysinsky ljuger?
Ja, skulle han ljuga? Ja,
det är fortfarande roligt att han var så tvärsäker på att Vysinsky aldrig skulle kunna ljuga.
Ja. Till sist får kineserna komma till Kreml för att slutföra det hela. Och här vill jag läsa ett favoritcitat från Seberg Montefiores bok. När Stalin inbjöd Mao att dansa till hans grammofonmusik, en unik ära för en besökande ledare, vägrade han. Det kvittade. Pokerspelet var över. Medan Stalin reserverade rollen som den internationella kommunismens överste präst åt sig själv, tillät han Mao att spela en ledande roll i Asien. Och det har hänt att Stalin erbjuder Mao Zedong den unika äran, vill ni dansa till grammofonmusik? Men Mao,
nej.
Han säger nej.
Det här vill jag inte
vara med om. Ännu sorgligare att det inte hände. Liksom, där dansar Mao till Stalins grammofonmusik.
Ja, det var något.
Ja, den 14 februari så håller man en stor bankett på ett hotell där de här två stora ledarna, de sitter tysta och grymtar, men även om de inte är de bästa vänner så är de ändå lite imponerade av varandra och de har rott ihop ett sino-sovjetiskt avtal.
Mm. Ja, det här leder ju fram till att man sluter alltså det här vänskapsförbundet och en militär allians. Sovjet kommer att låna ut 300 miljoner dollar och man sänder flera tusen forskare, ingenjörer och tekniker till Kina för att sparka igång industrialiseringen där som behövs. Och dessutom stödde då Sovjet med eftertryck att kommunistkina skulle representera staten Kina i FN istället för Taiwan som det var nu då. Och man kan säga att Kina byggs upp efter stalinistiska principer. Det ska vara jordbrukskollektivisering och vi ska ha personkult och så vidare. Det var väl framförallt Mao som tyckte att det där verkar vara en bra grej. Och under de här förhandlingarna så hade då Sovjet försökt få Kina att avstå territorier till Sovjet. Men det hade Mao vägrat förstås. Så det hade varit lite sådana diskussioner också om territorier ju.
Mm.
Stalins tolk har ju då beskrivit känslorna under de här förhandlingarna som att själva rummet där samtalen hölls var som en scen där en demonisk föreställning utspelade sig. När Stalin kom in var det som om alla slutade andas eller frös till is. Från USAs perspektiv så är det här väldigt oroväckande. Det ser ut som att Kina och Sovjet är mycket mer samspelta än de egentligen kanske var.
Ja, alltså om man färglägger en världskarta får du ett enormt rött block här.
Ja, så är det. Och så har vi då Koreakriget som drar igång 1950 där kineserna sluter upp på Nordkoreas sida som då är kommunistiskt och FN-trupperna de erövrar nästan hela Nord så att säga. Mm. Det är då Kina ger sig in i leken. Men samtidigt som tiotusentals kineser också då stupar så ville inte Stalin riskera en öppen konflikt med USA.
Nej.
Och istället så begränsar man det sovjetiska engagemanget till bara luftstrider. Och då krävs det alltså att ryska piloter, de ska ha kinesiska uniformer, de ska flyga under Nordkoreans flagg och absolut inte prata ryska på radion inte.
Mm.
Och dessutom ska då de sovjetiska trupperna, de ska inte stå under ledning av varken kinesiskt eller nordkoreanskt befäl.
Kan det här verkligen leda till missförstånd?
Ja, det kan det ju. Kommunikationsbrist är ju... Det är ju där det blir, helt enkelt.
Det är massor med plan som skjuts ner av misstag, till exempel.
Ja, man delar inte koder med varandra och det blir en hel del missförstånd. Så att både från marken och luften skjuter man på varandra, helt enkelt.
Jep.
Och i slutändan så är ju... Också kineserna är helt beroende av vapenleveranser från Sovjet.
Mm.
Och Stalin, han passar ju på då att skicka en faktura för de här vapnen utan någon som helst kompis eller rabattpris. Alltså man ser framför sig, när Mao sätter glasögonen på nästippen och letar efter slutnotan med fingret här på fakturan så antar jag att han baxnar.
Mm.
650 miljoner dollar! Vad falskt! Det är vad Stalin vill ha för alla de här vapnen. Och då ja. Den kostar antar jag. Men man skulle kunna tänka sig att man tänkte så här, ja, men vi kämpar här gemensamt mot den imperialistiska kapitalistiska fienden och de som har liksom offrat livet för det här, de kan väl få lite rabatterat pris. Men det tänkte inte Stalin gå med på, utan här ska vara fullpris.
Och... Vad är 650 miljoner dollar kamrater emellan?
Ja, det var tillräckligt för att påverka Kinas ekonomi i decennier i alla fall.
Ja.
Men sen var det så att Nordkorea förblev i alla fall under kommunistiskt styre. Så det var ju någon vinst för båda staterna, antar jag.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Stalin, han plockade ner skylten i mars 1953.
Mm.
Och de första åren med efterträdaren, kan man säga, Nikita Khrushchev som Sovjets ledare, blir ju, det blir lite mer avslappnat och lite bättre kontakt mellan länderna i början. Khrushchev, han lånar ut pengar och sådär, ännu mer. Och de båda kommunistledarna, de enas ju också i synen på Ho Chi Minh och Vietnamkonflikten och sådär.
Mm.
Mao kände sig nog lite mer bekväm med Khrushchev ändå. Han var ju inte i underläge som förr. Han tänkte nog att det nästan var så att han kunde bli den socialistiska världens främste ledare istället, va?
Just det.
Och det är ju alltid bekvämt att tänka på sig själv som i avläge.
Är det lite grann som i senaste säsongen av The Crown, när Tony Blair nås av nyheten att Al Gore har förlorat valet mot George W. Bush? Och han säger att det är tråkigt, men nu kommer jag vara den seniora parten i det här samarbetet.
Ja, det är möjligt att det går att göra den jämförelsen.
Det är förvisso sant att Tony Blair då hade haft fler år som regeringschef, men det var väldigt svårt att styra George W. Bush,
ja,
från London.
Ja, svårt att styra. Det var väl tvärtom det blev, va? Som man, yep, hade kunnat tänka sig också.
Mm.
Sen kommer då, om vi ska återgå till 50-talet, en skarp gir i sovjetisk politik under februari 1956, då den 20:e partikongressen ska hållas.
Mm.
Och här kommer det beryktade talet där Khrushchev sliter fram allt elände som Stalin har ställt till med. Mm. Det är upp med all illaluktande, unken och förkastlig politik. Som om det vore en kompostpåse som man kastade upp på bordet istället för en sko. Det var inte i samma sammanhang, men ändå. Alltså upp med all skit helt enkelt. Och Khrushchev domderar där från talarstolen. Han fördömer sin forne chefs alla utrensningar. Och det är tortyr och skenrättegångar. Och hela personkulten kring Stalin var ju rutten.
Mm.
Och hur många har egentligen inte skickats av ren paranoia till de här lägen för att dö?
Mm. Det är många.
Ja, det är många. Och Khrushchev själv är ju egentligen så. Han har varit delaktig i det här. Ja, så är det i och för sig. Men han har varit en av de här uppskrämda ledarna då, förstås menar han. Så han är ju, han försöker dribbla bort sin egen roll i det här, kan man väl säga. Men kort och gott så är det så att Sovjetunionen byter med stalinismen.
Mm.
Och kvar står ju då kineserna, högst förvirrade. Var inte så här, ska vi inte göra så här längre? Och Maos egen personkult har ju då byggts upp, som sagt, efter stalinistisk stil. Och Mao har ju också offentligt hyllat Stalin som en stor tänkare och ledare.
Mm.
Och hur går det ihop med det här nu då? Ska han också behöva backa? Det har han inte lust med. Kineserna rynkar helt enkelt på näsan åt Khrushchevs tal. Det luktar kompost. Men inte så att man, innehållet ska ju inte återanvändas. Det hade Khrushchev varit väldigt tydlig med. Utan det är bara, det är dåligt det här som de har gjort i Moskva nu.
Ja.
I Kina uttrycktes ju också försiktigt då uppfattningen att man hade gått för långt i den här avstaliniseringen i Sovjet. Den var överdriven. Ja, ja, skrev man i tidningarna. Stalin har väl gjort vissa fel förstås här, men han hade ju inte fel i allt, utan tvärtom så hade han fler rätt än fel, skrev man. Gunnar Heckscher, som har skrivit boken Asiatiskt maktspel en gång i tiden på 80-talet, han har skrivit så här då. Stalins bild hängde länge tillsammans med porträtt av Marx, Engels och Lenin i kinesiska samlingslokaler. Om Khrushchev hade man aldrig något gott att säga. Visserligen gavs hans tal ut på kinesiska, men det angavs uttryckligen vara därför att man ville ha underlag för att kritisera dem. Det kommer ju att vara en ganska långsam och, ska man säga, gradvis brytning här.
Mm. 1958 så hade Mao påbörjat sin ekonomiska och politiska kampanj Det stora språnget. Det var ju avsett att med ett snabbt och rappt kliv skulle Kina närma sig sina konkurrenter i produktion. Och det här är också en egen kinesisk lösning genom att dela in landet i folkkommuner om cirka så här 20 000 per folkkommun. Så skulle kineserna få uppdrag att kollektivt driva jordbruk som också producerade tung industri, järn och stål. Och den här reformen, det var ju ingen succé. Den ledde ju till dels massor med totalt undermåliga industriprodukter som man inte kunde använda, men ännu allvarligare en akut brist på mat. Man vet ju inte hur många som dog som en följd av det här. Det är ju 20 miljoner en vanlig uppskattning, 45 miljoner. Och Stora språnget blev ju ett så stort misslyckande så att även Mao behövde ta ett steg åt sidan under en period och räcka över tyglarna till andra politiker som kunde gjuta olja på vågorna och liksom lugna ner situationen lite grann. Och i slutet av 1950-talet så fick Mao öppen kritik från exempelvis den kinesiska försvarsministern. Så vi har nu, samtidigt som Khrushchev har stått och fördömt Stalin, så har vi alltså kinesiska ministrar som försiktigt säger att Mao är inte ofelbar.
Ja.
Mao har brister.
Det här hade inte kunnat hända i Stalins Sovjet.
Det hade inte kunnat hända i Stalins Sovjet, och frågan är om det kan hända i Maos Kina. För det viktigaste för Mao blir ju då att hålla ögonen öppna efter partifientliga eller revisionistiska krafter. Han gör en storstilad comeback under den tionde partikongressen i augusti 1962. Då har Mao hittat en glosa han gillar, det är klasskamp. Och det här är en direkt kommentar till Khrushchev, för Krusse har nämligen sagt att klasskampen, den är utspelad i ett harmoniskt socialistiskt samhälle som tydligen Sovjetunionen då skulle kunna räknas till. Mm-hmm. Och det här menade Mao, det var att likställa med en återgång till kapitalismen. Och efter han har först markerat sitt ideologiska missnöje med Mao, då går han vidare till att fördöma sådana revisionistiska tendenser även i Kina. Man behöver inte vara särskilt konspiratorisk för att misstänka, tänker jag, att det som egentligen oroar Mao, det är ju att hans position hotas av andra politiska krafter på hemmaplan. Och om Stalin hade suttit kvar i Sovjet, då hade han ju, som du sa, han hade ju mejat ner motståndet. Men nu har Mao problemet att ledaren i Sovjetunionen själv var en revisionist. Och det tänker jag delvis förklarar varför Mao så aktivt motarbetar och egentligen på många sätt avskyr Nikita Khrushchev, eftersom Khrushchevs syn på kommunismen är ett hot mot Maos egen position. Sen är ju Khrushchev också en ganska klumpig politiker, både på hemmaplanet och på det utrikespolitiska planet, vilket vi märker i att allt han gör irriterar kineserna.
Mm. Ja, så vi har ju en massa olika aspekter som gör att det här inte blir någon bra
soppa.
Ja, soppa blir det ju. Det är en riktig soppa. För vi har ju Sovjets anspråk på att vara just den socialistiska världens ledare. Och det är okej om de är där då. Men att Moskva ska bestämma över andra kommunistiska stater, det var inte något Kina kunde skriva under på.
Nej.
Kina, ända fram till idag, hävdar ju att Det viktigaste är att man ska få sköta sina interna angelägenheter i alla sammanhang.
Mm.
Och när det då gäller den här typen av sovjetisk hegemoni, alltså makt och inflytande över andra, så motarbetas ju det då från Peking. Och första gången det verkligen blir allvar är ju i samband med Ungernkrisen 1956.
Mm.
Som det står då i Bonniers världshistoria. Under de följande åren påverkade kineserna förhållandet mellan Sovjetunionen och Östeuropa på ett sätt som var otänkbart tidigare. De stödde Gomulkas självständiga linje i Polen och de stödde också Imre Nagy i Ungern så länge han uppträdde som nationell kommunist. Men de biträdde rysk intervention när han lämnade den rollen.
Mm.
Ännu i oktober 1957 så upprätthålls den här fasaden mellan Kina och Sovjet utåt att man håller ihop, va?
Mm.
Slutar ett försvarsavtal och allt där Sovjet lovar att erbjuda försvarsteknologi, kanske till och med kärnvapenteknik till
kanske.
Kina. Ja. Och under en konferens då mellan kommunistländerna så erkänner Kina i november 1957 att jo ja, Sovjetunionen har alltjämt den ledande rollen i den socialistiska världen, så det var inga konstigheter.
Nej.
Och Sovjet har ju då visserligen erövrat Östeuropa under andra världskriget och upprättat regimerna där. Det är möjligt alltså för Moskva att hålla på och domdera där på ett annat sätt än med kommunistiska stater som de själva inte har upprättat. Men Kina ogillar ändå den typen av, vad ska man säga, fränhet mot kommunistiska stater, samtidigt som Sovjet har attityden mot den verkliga fienden USA, att man är mer och mer återhållsam helt enkelt i kritiken mot USA och de kapitalistiska länderna. Så att Kina tycker det är konstigt helt enkelt att man ska dalta med USA samtidigt som man är så himla frän och hård mot kommunisterna i andra stater. För Sovjet har ju under både egentligen Stalin och ännu mer under Khrushchev försökt undvika en konflikt med USA. Och Khrushchev pratade till och med om fredlig samexistens med kapitalisterna i väst.
Mm.
Och det gick ju absolut inte ihop med Mao och kinesernas tankar på världsrevolution som de fortfarande var inne på.
Nej.
Så Khrushchev, han har ju till och med varit på statsbesök i USA 1959. Vilket kanske blir ganska intressant att återkomma till i ett annat avsnitt någon gång, för det var ju spektakulärt. Men Mao och gänget, de vill absolut inte veta av någon acceptans av det kapitalistiska systemet som USA står för. Så de tycker ju lite grann att Khrushchev är en svikare också här. För Mao är ju alltjämt USA den imperialistiska ondskan som måste bekämpas.
Det är ju det som är så kul eller förvirrande med det här. Därför att den sovjetiska självbilden och Khrushchevs självbild är ju att eftersom de är en marxistisk stat och marxismen är en vetenskap, så agerar de ju alltid vetenskapligt och rationellt i marxismens namn.
Mm.
Så de förstår ju inte hur Kina kan ha invändningar mot det. Det finns citat från Khrushchev när han sitter med sina rådgivare och säger: berätta för mig vad vi har för problem med kineserna. Jag vet inte. Kineserna är dumskallar.
Mm. Vad som har hänt är ju den här klassiska grejen att kättarna har blivit värre än sarasenerna.
Ja. Så är det. Jag vet inte om det var någon rådgivare som sa så till Khrushchev.
Ja, men de har ju olika, uppfattningar om hur man ska gå tillväga för att nå den här socialismen och i förhållande till den egentliga fienden och allt det här. Så det är inte bara att man ogillar varandra privat alltså, och inte bara att Mao månar om sin egen maktposition.
Nej, så är det ju.
Sen kommer vi då till katastrofbesöket i juli 1958. Mm. För nu ska nämligen Mao och Khrushchev träffas i Peking. Och då borde man väl kunna komma över alla eventuella liksom obehag och schismer. När man träffas öga mot öga, va? Då brukar man kunna komma överens till slut.
Exakt. Och det här är ju då några år innan liksom Mao offentligt har stått och donderat mot Khrushchev 62 också. Så att här vet man ju fortfarande inte riktigt hur illa schismen kommer bli. Utan, men som du säger, om man är öga mot öga, då kan man ju ofta reda ut problem.
Men så kommer då Khrushchev och hans gäng till Peking, och de förmjukas ju egentligen ända från det att de landar. Mm. Khrushchev och hans delegation placeras ju då i diverse ruffiga lägenheter utan luftkonditionering, samtidigt som det är tryckande hetta. Så får de sitta där inne och svettas som grisar. Och Mao ska ju då ha behandlat Khrushchev med allmänt förakt och arrogans. Nästan som om han ger igen för hur Stalin har behandlat honom, får man intrycket. Bara, nu ska ja, ni få se. Så. Och Maos egen läkare, Li Shizhu, han skrev senare att Mao betedde sig som en kejsare och Khrushchev behandlades som en simpel barbar. Och Mao kunde inte ens tänka sig att överväga Khrushchevs förslag på gemensamma försvarsprojekt. Nej, då, det ska vi, nej. Han bara sitter och skakar på huvudet typ, att nej, det här är inte aktuellt.
Khrushchev har ju också vissa förslag som är väldigt ostrategiska. Han tycker till exempel att man kan ha gemensamma flottbaser på kinesisk mark. Och det läser ju Mao som ren imperialism. Som du var inne på tidigare, att den kinesiska ingången är att vi sköter vårt eget innanför våra gränser. Mm. Men Khrushchev, vad sägs om en flottbas?
Det sägs inte alls. Men det blir ju också värre. För andra dagen på besöket, då har Mao bestämt att nu ska vi bada.
Ja.
Och det bestämmer han fullt medveten om att Khrushchev inte kan simma.
Han kan simma lite grann, ja, som lite en hund. Grann.
Jo, men det är väl inte värdigt. Man tvingar ner honom alltså i en bassäng vid Maos lyxvilla. Och när Khrushchev då, som alltså är världsledaren för en av de två supermakterna, ja, börjar sprattla desperat, då vänder sig Mao om till sina underhuggare och vinkar glatt in sån här flytredskap för barn. Bara, hörni, kom här, vi behöver en sån här grej som flyter till honom här. Och då kunde ju Khrushchev med sina flytkuddar följa med Mao in på det här djupa vattnet. Och det är ju, vilken syn alltså det här är egentligen.
Ja.
Och Khrushchev, han, mycket kan man ju säga om honom, men han är ju inte den som, alltså han har inte samma stolthet som de här andra kommunistgubbarna. Nej. Utan han är ju öppen med såna här, vad ska man säga, skönhetsfläckar. Så sen efter att han blivit avsatt så har han ju skrivit i sina memoarer om det här. Och då skriver han ju om Mao: han är för detta elitsimmare och jag är gruvarbetare. Jag erkänner att jag mest plaskar runt när jag simmar. Jag är inte bra på det. Men han simmar runt och stilar medan han uttrycker sina politiska åsikter. Det var Maos sätt att försätta sig själv i överläge, skriver han.
Mm. Ja, det är nog en äktheten i de där memoarerna är ju inte alla helt överens om. Men om vi lämnar det åt sidan så är det en helt korrekt beskrivning av verkligheten. Det här är ju en härskarteknik.
Mm.
Stalin hade inte gått ner i Polen.
Nej, verkligen inte. Det är ju fånigt ens tänka tanken. 1959 sen så gör man faktiskt ett nytt besök, konstigt nog. Och då går det faktiskt ännu sämre. Mao blir ju ursinnig på att Khrushchev håller på att prata så gott om Eisenhowers utrikespolitik där borta i USA.
Det var då.
Och det här besöket skulle pågå i 7 dagar, men det var ingen som stod ut så länge med det, så det avslutas efter 3 dagar bara.
Mm.
Och sen kommer den här friktionen bara rulla på. Det är ju efter det här och i samband med det här också som Khrushchev är väldigt kritisk mot det här stora språnget som du beskrev innan.
Sen har ju Khrushchev ibland lite otur också. Han ror ju i hamn en vapenaffär med Indien som köper en massa MIG-plan, helikopter och transportplan från Sovjetunionen. Och den första leveransen hinner knappt anlända till Indien innan det bryter ut ett krig mellan Indien och Kina om var i bergen som gränsen mellan länderna egentligen går. Mm. Så mycket förbryllat sitter en massa kinesiska generaler där på marken, tittar i sina kikare och ser hur sovjetiska flygplan sätts in mot kinesiska styrkor.
Det var
mycket märkligt. Och först då försöker Khrushchev släta över det hela genom att poängtera att ja, men om vi inte säljer vapen till Indien, då trycker vi dem bara mot USA. Vi måste ändå kunna leverera vapen till Indien. Sen allt eftersom han märker hur Maos stenansikte inte flyttar sig en millimeter från sitt hålögda, oimponerade grunduttryck, så avbryter han istället plötsligt alla framtida vapenleveranser till Indien. Nej, det här är mest att betrakta som ett missförstånd.
Ja, men det är ändå så att det här är dåligt för relationen.
Ja, alltså ingenting går ju Chrusjtjovs väg. Man kan ju också se hur Kina läser Kubakrisen. För i oktober 62 då så håller ju Chrusjtjov först på att orsaka ett tredje världskrig genom att skicka missiler till Kuba. Till hans försvar så redar han ju upp det hela i sista sekund och det blir inget tredje världskrig. Det var ju tur. Men
hans... Så kan man ju beskriva det. Ja, ja. Ja, det är klart. Han håller ju på att skabla till allting för hela mänskligheten och allt annat liv på jorden här. Så är det ju. Men det var ju tur att han redde upp det då, eller vadå?
Ja. Få har varit närmare att skabla till det. Så fruktansvärt. Men som sagt, det var tur att han redde upp det. Oh. Och Chrusjtjov, hans grundinställning var ju då att Mao kommer förstå varför jag var tvungen att göra eftergifter för att det inte skulle bli ett tredje världskrig. Kineserna fattar det här. Han har ju inte konsulterat dem när det kommer till att skicka missiler till Kuba. Han har inte konsulterat dem när det kommer till att avbryta upptrappningen eller någonting. Och Kina var ju inte alls imponerad. Mao menar att Chrusjtjov sviker Castros revolution. Samarbetar med fienden mot en kommunistisk allierad.
Ja, men vid det här laget så har ju redan brytningen skett öppet. För det är ju 1962 jag pratar om. Och brytningen är ju 1960. Alltså där det då formellt sett inför hela världen ridån går upp. Och det visas att vi är inte ett dugg ens om någonting egentligen här.
Nej.
Och Sovjet har ju till och med lagt in veto i FN mot att fastlandskina ska få ta över Taiwans plats i FN. Och jag menar, där säger ju rätt mycket då. Mm.
Ja, så är det ju.
Och Kina är allt mer kritiskt mot Sovjets västvänliga hållning och allt det här.
Ja, precis.
Det är ju i juni 1959 som Sovjet säger upp det här försvarsavtalet man har haft. Man vill inte hjälpa Kina att skaffa kärnvapen med tanke på konflikterna dels med Indien och andra konflikter som man har med bland annat Taiwan och så. Så det är på våren 1960 som sagt brytningen blir helt öppen och tydlig. Och Sovjet kallar då hem alla sina ingenjörer och tekniker från Kina. Vilket gör att en massa infrastrukturprojekt i Kina stannar av helt och hållet. Och nu kan man väl säga att det här gamla vänskapsavtalet från 1949 är helt upplöst. Som Stalin en gång i tiden hade varit med och jobbat fram.
Mm.
Under 1962 så började diverse intermesson, som man kan kalla det, uppstå längs den sovjet-kinesiska gränsen. Och propagandabråket kommer eskalera till öppna angrepp också. Kina menar att Sovjet består av en massa revisionister och man beskriver Sovjet som Sovjetimperialismen och så vidare. Och då har man ju använt det värsta begrepp man kan kasta mot någon egentligen. Förutom att man också kan jämföra dem med Nazi-Tyskland, vilket den kinesiska nyhetsbyrån Xinhua gör då. Jag vet inte hur det är med uttalet där, men man jämför dem i alla fall med Nazi-Tyskland. Och det är ju inget kul för Sovjet att höra förstås. Men nu
Det är ju fienden såklart.
Ja.
Som man till mycket stor kostnad har besegrat också. Nej, det är inte ett enda snällt ord som sägs. Jag tycker att det är ganska tydligt. Ja, men i sommaren 63 så åker Deng Xiaoping tillsammans med Beijings borgmästare Peng Zhen till Moskva för att försöka förbättra de här diplomatiska förbindelserna. Men det slutar med att Beijings borgmästare säger de sovjetiska delegaterna att de är chauvinister och borgerliga nationalister. Och det är ju... Då har man hittat ganska otäcka förolämpningar i den här marxistiska ordboken. Att kalla någon borgerlig nationalist är inte snällt.
Nej, det är väldigt mycket såna här påhopp, får man ju säga, utifrån om det värsta man kan vara är imperialist och borgerlig nationalist, då har de ju snart, de har ju använt hela verktygslådan av invektiv här.
Ja. Du är folkpartist, hade de kunnat säga. Eller något sånt där, jag vet inte.
Vad fan?
Det håller.
Nej! Och ingenting, exakt ingenting blir bättre av att Chrusjtjov avsätts 1964 och ersätts med Brezhnev.
1964 så är det ju totalt ideologiskt inbördeskrig i respektive lands propaganda. Mao tar ställning för Japan i frågor om rysk-japansk gränsdragning baserat på olika historiska argument om det ryska tsardömet. Och Kina har ju också liknande krav på Sovjet att ni sitter och håller på landområden som ni har erövrat på 1800-talet med orätta metoder, eller vad man ska kalla det. Mm. Och en av de sista sakerna han gör, i augusti 1964 bemöter Chrusjtjov Maos kritik i ett tal. Och då säger Chrusjtjov: låt oss begrunda dessa saker. Den ryske tsaren erövrade vissa territorier. Idag finns ingen tsar. Och det finns inga kinesiska feodalherrar. Och det finns ingen kinesisk kejsare. Men kineserna erövrade också territorier, precis som den ryske tsaren. Det är inte kineser som bor där, utan kirgiserna, uigurerna eller kazakerna. Hur kom det sig att de hamnade i Kina? Det är enkelt. Mao Zedong vet att den kinesiska kejsaren erövrade dessa territorier. Och här har ju Chrusjtjov i och för sig rätt. Det är ju sant att både Ryssland och Kina är imperier som har erövrat områden som ligger etniskt, språkligt, ibland geografiskt en bit ifrån själva kärnan. Och att det ibland är lite så här slumpmässigt vilket territorium som tillhör vilket land. Men att säga att delar av Kina kanske inte borde vara kinesiskt, bara för att delar av Ryssland kanske inte borde vara ryskt, det är ju lite grann att missa frågan. Därför att det är ju bara symboliskt vad kineserna här väljer att klaga på. De är ju missnöjda med allt kring Sovjet. Mm. De underliggande orsakerna är ju inte att man vill ha lite mer av gränstrakterna mot Sovjetunionen. I själva verket kunde Kina vara ganska medgivande när de förhandlade med Mongoliet till exempel. Vill ni ha gränsen där, då gör vi så. Utan här är ju problemet Sovjet. Ironiskt nog, när Chrusjtjov under kuppartade förhållanden blir avsatt, så är de sino-sovjetiska relationerna ganska långt ner på klagomålslistan som kuppmännen har mot Chrusjtjov. Vilket också lite grann visar att det har inte gått så bra för honom som sovjetisk diktator, partiledare, ordförande.
Ja, det beror på hur man ser. Jag kommer ihåg en sån här hatt vi hade där vi skulle försvara och anklaga folk, vår gamla lek där. Så då ville ju du hävda att Chrusjtjov hade räddat världen från undergång, som sagt.
Ja.
Som du var inne på förut här. Men det är också han som har placerat världen vid den randen då.
Ja.
Delvis.
Nu ersätts han av Brezhnev. En som jag och du vet, vi är ju väldigt fascinerade av bilden på Leonid Brezhnev där han simmar. Så han hade ju klarat sig bättre i den där bassängen.
Hade han det? För att visst håller han också i ett flytredskap.
Ja.
Men han har en mycket, vad ska man säga, elegant badmössa.
I kinesiska tidningar samsas för övrigt nyheten att Chrusjtjov har avgått med en ännu större nyhet. Det är två nyheter på första sidan och det är det första lyckade kinesiska kärnvapentestet. Så nu är det två stycken kärnvapenmakter. I och för sig, det fanns ju ett glapp. Sovjet hade fler kärnvapen än Kina. Men ändå.
Ja. Den här dåliga stämningen då beskriver Gunnar Heckscher på det här sättet. En ironisk iakttagare i Beijing konstaterade vilka risker detta kunde medföra för besökande västerlänningar. Eftersom kineserna inte kunde se på dessa om de var kommunister eller ej, kunde det vara av vikt för en besökande till det kommunistiska Kina att kunna klargöra att han alldeles inte var någon bolsjevik utan tvärtom en sann kapitalist. Mm. Och det är otroligt, men det är ju det här med, som vi var inne på med alltså kättare och sådär. Det är bättre att vara en ursprunglig fiende nästan än den som, så att säga, en schismatiker.
Ja.
Och han skriver också, Heckscher, att man under 60-talets andra hälft i Kina troligen faktiskt räknade med ett sovjetiskt storskaligt anfall.
Mm.
När man kring årsskiftet 1966-67 började bygga skyddsrum i Beijing, kan man ha haft möjligheten av ett ryskt snarare än ett amerikanskt angrepp i tankarna. I varje fall gick propagandan i den riktningen. Då jag våren 1975 fördes runt för att titta på bevattningskanaler i en kinesisk folkkommun, framhöll ciceronen för mig att dessa också skulle kunna användas som skyddsrum i händelse av sovjetryska flyganfall.
Mm. Det hade ju kunnat bli bättre. Alltså relationerna hade ju kunnat tina i och med att Brezhnev är, som vi vet, mer av en fyrkantig, typisk sovjetpolitiker. Nu skulle vi ju stänga den här luckan som Chrusjtjev hade öppnat och så. Men Brezhnev tillsammans med sin regeringschef Alexej Kosygin, när de tillträder så säger de öppet att nu ska vi förbättra relationerna till Kina. Men i själva verket så gör de bara saker och ting värre. Det finns en episod som sker i november 64 som jag tycker är väldigt, väldigt talande till varför de sovjetiska politikerna inte klarar av att bygga diplomatiska broar till Kina. Och då är det återigen ett antal kinesiska delegater som har åkt till Moskva. Och då har man en lite så här bankett första kvällen. Och lite sent så ramlar Rodion Malinovski in. Han är gammal hjälte från andra världskriget och är försvarsminister vid det här tillfället. Och aspackad dessutom. Han kommer in, har lite svårt att stå, stinker av vodka. Nu ska vi prata politik med kineserna.
Det verkar lämpligt.
Ja, precis. Han har fått en jävla bra idé. Så det första han gör är att han går fram till den kinesiska generalen He Long. Och så tar han honom under armen och leder honom åt sidan. Vinkar dit en tolk. Och så säger han att det finns ett enkelt sätt att förbättra relationen mellan Kina och Sovjet. Gör er av med Mao Zedong som vi har gjort med Chrusjtjov.
Ja, det här verkar vara riktigt genomtänkt.
Ja, det här var ju ingen bra idé. Det är ju... Och liksom, det, för mig är det helt obegripligt att politiker som har liksom fått sin skolning under Stalin inte förstår riskerna för de kinesiska motsvarigheterna med ett sånt förslag. För det tar en timme eller två, sen sitter Brezhnev med ett officiellt klagomål från Zhou Enlai som då leder den här delegationen. Och Brezhnev, han tycker det är besvärligt såklart, så han ber om ursäkt, men han förstår inte heller hur stort det här övertrampet har varit. Malinovski behöver i kinesernas ögon straffas. Men i själva verket får han inte ens en offentlig reprimand. Utan det är lite så här klapp på ryggen. Ja, det var dumt. Malinovski skulle inte ha sagt så. Nu sätter vi oss ner och pratar tillsammans. Men det är ju en superstor skymf att föreslå att gör det bara av med Mao. Sen så kan vi snacka.
Ja, man kanske inte ska skicka fram stenfulla krigshjältar att prata i såna här diplomatiska sammanhang.
Nej, det finns nog andra som är bättre lämpade att göra det.
Samtidigt så kanske det inte hade spelat så stor roll vad Sovjet hade hittat på överhuvudtaget. För vi har ju, som du var inne på förut, den här interna situationen också. I Kina 1967 så når vi ju kulmen på kulturrevolutionen. Och att då komma där och försöka se ihop några relationer när det går ut lite grann på också att man ska rikta kritik mot alla som inte är riktigt rättroende, bland annat då Sovjet. Det är svårt. Ja. För Sovjet har ju blivit en symbol för det som har blivit fel med revolutionen, kan man säga här.
Ja, så är det. Ska vi säga att kulturrevolutionen är ju... kan man kalla det en politisk maktkamp där liksom Mao släpper loss framförallt den radikala ungdomen, rödgardisterna, på alla eventuellt äkta eller påhittat oliktänkande inom partiet.
Just det.
Till exempel så ockuperas ju den sovjetiska ambassaden i flera dagar också.
Flera hundratusen extatiska unga rödgardister som sitter där utanför och tycker...
Ja.
Vi får väl prata mer om kulturrevolutionen någon annan gång kanske. Men sen har vi också Sovjets konflikt med Tjeckoslovakien. Där blir ju kineserna ganska förvirrade. Hur ska vi göra nu då? För här har vi den tjeckiske politikern Alexander Dubček som har försökt reformera Tjeckoslovakien och ge socialismen ett mänskligt ansikte, som man pratar om. Det är ju uppenbarligen revisionistiskt. Och det här var ju inte bra. Hur ska vi hantera det, tänker ju kineserna. Men till slut så övertar ju då aversionen mot Sovjet ändå. Och Warszawapaktens invasion av Tjeckoslovakien kritiseras ju kraftigt. från Kina. Och här upptäcker man ju snart att man är inte ensam om den här kritiken.
Nej.
Och Kinas egna relationer med omvärlden förbättras ju här genom att man förenas helt enkelt med omvärlden i att fördöma Warszawapakten. Och det var ju en oväntat på något sätt behaglig situation.
Ja, alltså, det är ju alltid skönt att slippa vara ensam. Tidigare har man bara haft Albanien med sig.
Ja, precis.
Det var obehagligt för Sovjet att man hade behövt knyta allt större försvarsinsatser till gränsen mot Kina. 1967 så hade politbyrån fattat beslut om att stärka sin närvaro i Mongoliet och Kazakstan. Det här beslutet kom tätt efter attacken på den sovjetiska ambassaden i Kina under kulturrevolutionen. Och dessutom förstärkte man alltså sin egen gräns mot Kina. Brezhnev själv motiverade det på följande sätt. Vi förutsätter att ju starkare vårt gränsförsvar är, desto mindre är risken för en allvarlig militär konfrontation vid vårt östra gränsområde. Där hade han fel. I Kina så uppfattade man istället att ju mer styrkor som placerades vid gränsen, desto aggressivare var Sovjets förhållande till Kina.
Mm.
Och vid det tillfället så valde kineserna att eskalera. Det här sker den 2 mars 1969. Då kinesiska gränsvakter och soldater från Folkets befrielsearmé på order från högsta ort alltså lägger sig i ett bakhåll mot KGB:s gränsposteringar. Man låtsas vara obeväpnade och så kommer ryssarna fram, så nära inpå, och då rycker man fram dolda kulsprutor som man har under vinterrockarna. Det här är ju i riktigt isiga och jäkliga områden. Och så sen så skjuter man mot KGB-soldaterna. 7 stycken av dem faller ner på nära håll. Varpå 300 andra kinesiska soldater stiger upp ur sina skyttevärn och öppnar eld. Det är ett traditionellt bakhåll som har genomförts här.
Ja, vad man håller på med är att man tvistar alltså om en ö i Ussuri-floden som ligger i Manchuriet på gränsen mellan Sovjet och Kina. Och det befinner sig alltså 1,5 miljoner soldater från båda sidorna i den här trakten. Så läget är ju väldigt spänt också när det här inträffar.
Yeah.
Och snart så skjuts ju också resten av de här soldaterna i ryssarnas enhet ihjäl.
Mm. Som James Hoar, jag vet inte hur man ska uttala det, Hoare, brittisk akademiker som bland annat haft diplomatuppdrag i Nordkorea, skriver i det andra kalla kriget. Den 2 mars 1969 försattes de strategiska robotstyrkorna i högsta beredskap. Kärnstridsspetsarna förbereddes för att avfyras mot mål 1600 km bort inom 15 minuter. På stränderna av en frusen flod dog stridande soldater från 2 kärnvapenmakter i snön när ett kallt krig som Kennedy aldrig utkämpade och Reagan aldrig skulle vinna hettade till. Nu är det allvar.
Ja. Han skriver också att den här brutala attacken var en eskalering av ett ställningskrig där sovjetiska och kinesiska soldater hade patrullerat samma område av tundran medan de skrikit åt och knuffat på varandra i åratal. Ja, den här manövern kunde ju förstås inte Sovjet låta bli att agera på heller. Bara sitta där och bara, jaha, ja, där sköt de ihjäl en hel KGB-enhet. Det får vi beklaga och gå vidare. Så skulle det inte bli förstås. Utan vad man gör nu är ju då att skicka fram en massa elittrupper med vinterkamouflage som angriper en kinesisk gränspostering. Man skjuter hejvilt och efter en stund så väller det in också ett gäng T-62-stridsvagnar, vilket är det senaste och bästa som Sovjet har. Mm. Pepprar iväg skurar av så kallade gradraketer och enligt CIA:s bedömningar så måste ju flera hundra kinesiska soldater har stupat i det här raketregnet. Och det här pågår alltså mellan två länder som formellt är i fred med varandra.
Mm, precis. Det är ju en ordentlig replik, men det är ju ändå en begränsad replik om man jämför med att skicka kärnvapnen.
Ja, det är också en begränsad replik jämfört med att göra en invasion eller svara på. Det är ju stridshandlingar Vilket kan förekomma även mellan länder som är i fred med varandra. Så är det ju, utan att det för den skull behöver bli ett riktigt krig. Men det handlar ju om hur de som sitter högst upp hanterar den här eskaleringen som de själva har varit orsak till. Och efterhand så kommer ju Mao att backa här och han inser att ja, okej, nu får vi kanske sluta knuffa det här längre. Och så,
exakt.
Och så har man då diplomatiska förhandlingar om den här gränsen. Han vill ju nämligen inte riskera sitt eget kärnvapenprogram.
Nej, det var ju tur i oturen att Ho Chi Minh, den vietnamesiska kommunistledaren, hade avlidit, så att tidigare nämnda Kosygin befann sig i Vietnam för att medverka på begravningen och kunde stanna till på Beijings flygplats på vägen hem för att då föra diplomatiska samtal med just Su Enlai på högsta nivå.
Ja. Mao ville absolut inte vara med och träffa Kosygin.
Nej, det var han inte. Det är ju en konflikt som handlar om en bit tundra. Men på samma sätt som man ibland hamnar i bråk med kompisar och familjemedlemmar och så om struntsaker, så är det är ju inte tundran det handlar om det här.
Nej, men ibland handlar ju struntsakerna om struntsakerna.
Ja, så är det. Så kan det definitivt vara. Det här är inte ett sånt tillfälle.
Nej, jag tror inte heller det. Brezhnev ser ju till att hårdbevaka den här regionen efter det här. 1971 hade han fördubblat antalet divisioner längs gränsen. Då var det 44 stycken och man hade drygt 10 000 man och 30-tal flygplan i varje division ju. Så att nu tänkte man vara redo om det skulle hända något igen.
Ja, men relationerna stabiliseras ju. Man ska väl säga att de kanske fryser fast, de förblir lite så här isiga men utan att hetta till mer. Och så infekterad hade ju relationen blivit att det egentligen under tidiga 1970-talet så är det ju lättare för både Sovjet och Kina att förhandla med fienden i väst än med den allierade kommunistmakten.
Ja, då är man ju inte allierad längre, utan det är ju på den här eleganta världskartan med färger som det ser ut som det är, bara. Ja. Man för ju rena proxykrig med varandra där man stöttar olika sidor och rebeller i afrikanska krig och i Sydostasien och sådär.
Exakt.
Den här dåliga stämningen får ju ganska stora konsekvenser för världspolitiken. För Mao, han förstår ju att om det gick illa kunde Kina hamna i tvåfrontskrig. Och det vill man ju inte.
Nej.
Så alltså rent geografiska skäl gör ju att det kanske är troligast med en invasion av Kina från Sovjet. Och därför så kommer den här logiska vurpan som ibland uppstår i maktpolitik. Nämligen att Kina kommer närmast det land som alltid har betraktats som den stora fienden. Som du var inne på här, med att det är lättare att förhandla med den. Nämligen USA. Och det lustiga är ju att man har ju alltså blivit osams med Sovjet bland annat om att man har haft olika uppfattningar om hur hård hållning man ska ha mot USA. Och nu, man tyckte då att Sovjet hade varit för tama eller för snälla mot USA. Och nu är det då USA som man själv ska förhandla med från Kinas håll. Och det är ju en kullerbytta ändå väl.
Ja, så är det. Och det här är ju bakgrunden till att herrarna Richard Nixon och Henry Kissinger 1972 kan göra statsbesök i Kina och påtagligt förbättra relationerna mellan USA och Kina.
Den kommunisthatande republikanen Richard Nixon, som har gjort karriär på att just hata kommunister, åker alltså till Peking och träffar ärkekommunisterna där.
Ja, med realpolitiken Kissinger sida vid sida.
Ja, det är många kommunisthänder som man glatt får skaka här, ackompanjerat då av stora leenden framför kamerorna.
Ja, och där börjar Albaniens Enver Hoxha också tycka att det är lite för lösa tyglar även i Kina när man välkomnar Nixon. Så finns det inga riktiga, är jag den enda stalinisten kvar, säger han och bryter med resten av världen till sitt lands stora förlust.
Ja, så blev ju han riktigt isolerad i världen. Men det här tydligen kallas ju då för, alltså när man gör Nixon in China, då är det politiker som gör oväntade saker som egentligen inte vimmar alls med deras profil. Det är i USA är det ett uttryck i alla fall. Nixon in China.
Ja, det är ett kul uttryck, ett bra uttryck.
Ja, det är ungefär som om du skulle börja titta på linjär tv eller lyssna på dansbandsmusik eller kanske köpa vildsvinskött, jag vet inte.
Ja, då skulle jag ju behöva en realpolitisk anledning till att, hade jag fortfarande varit torpägare och fortfarande plågat så mycket av vildsvinskador på gräsmattan,
ja, just
då
det.
Kanske jag hade börjat äta stora mängder vildsvin. Vad vet jag?
Okej, jag fattar. Ja, det är ju sant. Och för Nixon så är det här förstås ett sätt också att undergräva Sovjets inflytande i världen. Så att för honom finns det någon slags logik i det här ändå.
Mm.
Man kom överens om att inte låta Taiwan-frågan omöjliggöra normala kontakter mellan USA och Kina. Och man enas om att man vill ha en fredlig lösning på den saken.
Och fredligt har det ju varit, men Taiwan-frågan är ju inte löst.
Nej, det är den ju inte. Men det är det här som leder till att kommunist-Kina accepteras i FN också ju.
Mm.
Och från 1979 så har USA fulla diplomatiska kontakter med fastlandskina / kommunistkina.
Just det, så är det.
Men det är lite som jag sa i inledningen, de här tre stormakterna byter, de är inte allierade, men alltså att det går fram och tillbaka lite beroende på dagsläget med vem man är kompis med mer än den andra.
Så är det ju. Sergej Radchenko, han skriver avslutningsvis i sin text att relationen mellan Kina och Sovjet var asymmetrisk. Att Sovjet var storebror och Kina förväntades vara lillebror. Och den underliggande konflikten då förvärrades hela tiden av bägge ländernas ledarskikt som saknade förståelse. Dels för situationen, för de olika nationella kulturerna. Och ifrån sovjetiskt håll fanns det ibland rena rasistiska idéer som försvårade kontakten med kineserna. Maos mål, menar Radchenko, det var att sätta punkt för ett århundrade av kinesisk förödmjukelse. Och inledningsvis så var relationen till Sovjet viktig för det. Men med tiden så blev den ett hinder. Tids nog, skriver han, insåg både Kinas och Sovjets ledare att en äkta stormakt inte kan ha allierade av samma storlek. Och när Ryssland och Kina nu fungerar bättre tillsammans, i alla fall på något plan, då är det väl lite grann också att relationen idag är en omvända. Att Kina helt naturligt är storebror.
Ja, det är ju ganska naturligt när det gäller både befolkningsmängden och inte minst det skift i ekonomi som har skett sen den här gamla goda tiden, så att säga.
Ja.
Kina är väl betydligt mycket mer ekonomiskt starkt nu ändå och starkare än Ryssland också.
Just det. Är vi nöjda så, eller har du någon avslutande poäng att göra?
Nej, men jag är glad att vi är igång igen.
Ja. Nog har sagt som detta.
Det tror jag. För tillfället i alla fall.
Bada lugnt där ute som Chrusjtjov och Mao hade gjort. Och så hörs vi igen nästa söndag då vi pratar om helt andra frågor.
Det gör vi. Ha det så bra, så hörs vi då.
Yes, hej då med er.
Hej hej.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.